Det perfekta livet av Susanne Bengtsson. Inläst av Helena Edlund och producerad av Bokea. Juni 1982. När en liten nästipp återigen syntes i dörren suckade den mörkhårige mannen och rätade mödosamt upp sig i hela sin imponerande längd. Han tog sig åt korsryggen, torkade svetten ur pannan och frågade med ett irriterat vibrato i rösten: "Vad gör hon här egentligen?" "Vem?" Den långa mannens två kompisar, en kort och bred med sura ögon, en spensligt byggd med krum rygg, vände sig om och glodde på barnet i den gula pyjamasen. "Hon ser hungrig ut," konstaterade den sure mannen och vände sig sedan om för att fortsätta sitt värv. "Klockan är inte ens 6 på morgonen. Borde inte jäntan ligga och sova?" påpekade den krumryggade. De tre männen återgick till arbetet och strax därpå dök Edith upp i dörren. Hon tog barnets hand och drog bryskt in henne i huset. "Kom här, Millan." "Men vad..." Barnet försökte formulera en fråga, men Edith skakade på huvudet och drog ihop sina ögonbryn. Den lilla skyndade genast tillbaka till sovrummet där hon lydigt kröp ner i sängen. Hon la sig platt på rygg och försökte låta bli att hosta. Hon tänkte på varm choklad och smörgås. Inte för att hon var särskilt hungrig, utan för att hon var uttråkad. Sjuk och uttråkad och inte van att förpassas till sista bänk på det här viset. När hon var med tant Edith kretsade allt kring flickans behov. Så vad var det här egentligen? Varför var Edith så konstig? Och vilka var de där gubbarna som höll på ute i trädgården? Platsen för dramat var tant Ediths landställe på Vålarö i Sörmlands skärgård. Där, längst ut på en av halvöns uddar, låg en röd stuga i traditionell västkuststil. På framsidan var den försedd med stora fönster som blickade ut över Östersjön, men i övrigt var det en ganska anonym byggnad. Det fanns en terrass där man kunde sitta och äta eller ligga på solstol och lapa sol, som Edith brukade säga. Och på baksidan fanns en stor gräsmatta som kunde användas för krocket eller kubb. Eller för att ligga och mysa på en filt när vädret så tillät. Där fanns även en vacker skogsbacke beströdd med lingonris och vackra högresta tallar. Den röda västkuststugan var precis lagomt stor, med ett rejält kök, storstuga med högt i tak och 3 sovrum. Till skillnad från Ediths gula hus i Enskede var det mysigt, och om Millan fick välja tillbringade hon hellre sin konvalescens här än i stan, och det handlade inte bara om att Ediths hus var stelt och stramt. Det handlade inte heller bara om att gästrummet var så stort att det kändes som att sova i en balsal. Nej, mest handlade det om att i det gula huset huserade även Ediths make, Henry. Han var en butter och tystlåten man som krävde av sin omgivning, i synnerhet av Edith och Millan, att de ständigt skulle visa honom hänsyn och respekt. När Henry var hemma satt han visserligen för det mesta i en läsfåtölj framför öppna spisen med en cigarr och ett glas med något som såg ut som äppeljuice men som doftade skarpt. Där satt han och läste en bok eller tidning och såg just ingenting. Endast då och då höjde han blicken och betraktade flickan med sina otäcka ljusgröna ögon under buskiga, mörka ögonbryn. Dessa märkliga ögon följde hennes minsta rörelse, och även om han aldrig sa något förstod hon att farbror Henry avskydde att ha henne i närheten. Edith och Henry pratade inte mycket med varandra, men när han någon gång hade något att säga...